Vad tror du? Har du körschemat framför dig eller?
Nej. Det har jag inte.
Gör man detta, skiter i det ändå.
Sportbladets Premier League-podd här. Jag ska försöka gräva fram körschemat under poddens gång här. Du har mejlat, gissar jag.
Ja, du ska ha mejlat.
Bra, då tar vi det därifrån. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Frida och Kalle, några av er är säkert besvikna nu när jag är tillbaks. Jag har förstått detta, att det har blivit någon slags inflation i poddlängd. Jag har ju också noterat det, för jag har ju trots allt lyssnat på de diverse Hugo-slag som har delats ut mot min person under den här julfrånvaron. Det får jag leva med.
Vi har ju inte fått ett enda negativt tillrop på längden.
Nej, så, nej, att, så är det. Nej, absolut. Vi kan definitivt breda ut oss utan att det stör våra lyssnare.
Jag gillade den där hashtaggen som någon lanserade. Seek out.
Ja, den kom ju direkt.
Jag tyckte den var lite hård.
Du tyckte den var hård? Ja, jag gillar den.
Jag har hittat en person som på...
Jag gillar tonen i den.
det var precis tonen som du gillar.
Ja.
Det var någon som skrev på Facebook att de tyckte att min röst var trevlig, att jag i alla fall fick vara med någon gång. Inte att jag bidrog med så mycket annat.
Men du har ju en väldigt mysig röst.
Jag tar det jag får, helt enkelt.
Ja, men det är det man får göra i livet liksom. Ja. Man får ta de två små skorporna som trillar ner.
Exakt. Vi ska prata lite fotboll. Det har spelats FA-cup, inte minst den senaste veckan.
Ja!
Yay, tänker Frida. Vad tänker du om FA-cupen?
FA-cupen är ju väldigt sådär, antingen så älskar man FA-cupen eller så ogillar man den ganska starkt eller bryr sig inte. Jag är väl lite så här mitt emellan. Kan tycka att de här första rundorna är ganska tråkiga av den anledningen att det är mest de lite mindre lagen som tar det på allvar. Och det är så himla många matcher att man kan liksom inte riktigt, man hänger inte riktigt med. Alltså man tittar och så scrollar och så såg man att spelar de lagen också idag. Det är lite svårt att få ett helhetsgrepp om det just nu, men det kommer ju ordna sig så småningom. Så att jag är pro FA-cupen.
Jag är ju väldigt förtjust i den här tredje omgången när storlagen går in. Det brukar ju alltid bli ett sånt där David mot Goliat möte. Nu blev det ju inte riktigt någon sån där kulturkrock mellan rörmokarna och Premier League-stjärnorna. Jag tyckte det var mer av den varan för 10 år sedan. Då var det varje år att liksom Crawley Town eller något Exeter kunde gå hela vägen upp till tredje omgången och få möta en av de här stora. Och det tyckte jag var väldigt kittlande. Dels själva berättelserna såklart som återgavs i alla möjliga former om hur den här lilla klubben hade så tufft i sin vardag, och så får de en tv-sänd match mot det stora laget, drar in massa pengar och kan leva i flera år på det. Jag vet att Offside, magasinet Offside, skrev ett jättebra reportage om lilla Exeter som fick komma till Old Trafford bland annat. Men det fanns många historier av den digniteten back in the days. Jag tycker nu har det väl tappat lite just det där, för att de går inte lika långt längre. Och det kanske har att göra med att lag i Championship har också mer pengar nu för tiden, och lag i League One och så vidare också mer pengar nu för tiden, och det har väl säkert trillat ner hela vägen, så att de klarar sig inte förbi den här första och andra omgången till omgång 3 helt enkelt. Och det har gjort att den har utgått. Jag skulle säga så här, Frida, när det gäller det där med antingen eller FA-cupen. Jag tycker ju FA-cupen är jättehäftig fortfarande när det är final. När vi är på Wembley och när liksom det är dags för den där stora, traditionsrika, mytomspunna finalen. När man får gå de där trappstegen upp för att lyfta bucklan. Då gillar jag det. Men jag är inte så stort fan av det efter den här tredje omgången och så resan fram till själva finalen. Den tycker jag har tappat mycket i dignitet. Och tittar man på laguttagningarna i helgen så har ju faktiskt FA-cupen hos klubbarna i Premier League tappat enormt mycket.
Jag tyckte det var lite intressant att det var många som påpekade att Manchester City ställde ut ett väldigt bra lag mot Rotherham och vann ju också med 7-0, blev det väl till slut. Men tittar man på deras startelva så insåg man ganska snabbt att Fast ja, det beror ju faktiskt mer på att City har en sån himla bredd på truppen. Egentligen var det ju bara Stones och Raheem Sterling, Walker som liksom har som har en cementerad plats i startelvan. De Bruyne var också med från start, men han har ju varit skadad, så det kan ju säkert ha varit att man vill att han ska komma igång ordentligt. I övrigt var det ju Zinchenko och Otamendi bredvid Stones och Foden på mittfältet, Gündogan, Mahrez, alltså spelare som ja, Jesus som nu är han ju, han är väl två år bakom Sergio Aguero för tillfället. Mm. Så att där visar de med sin bredd. Sen är det klart att det var
rätt
många
bra spelare ändå liksom att kunna slänga in.
Absolut.
Sen är det ju Gündogan och Mahrez och
ja, och man
Kevin
hade ju
eller Kai Walker, ja. De Bruyne.
Man hade ju kunnat gå så långt att man ställde ut ett C-lag också. Manchester City hade definitivt kunnat göra det, och det fanns ju andra Premier League-lag som var mer åt det hållet, att det nästan var, det är liksom spelarens, alltså reservens reserv. Men litet underbetyg till Premier League-klubbarna ändå att 6 stycken åker ur redan nu. Visserligen hade vi ju ett helt Premier League-möte då med Liverpool och Wolves, men i övrigt så är det lite konstigt ändå att de inte lyckas damma av League One-lag och så vidare, exempelvis Fulham då mot Oldham.
Jag förstår ju att det är lockande för tränarna att vila spelare och så vidare, och nu när och så tar som i Manchester Uniteds fall, de ska åka till Dubai på något läger, här är ju andra klubbar som också åker iväg kan jag tänka mig, men man kan känna också sådär, när man ser att de ställer ut det där riktigt starka laget City, får en enkel resa i den här matchen, då sliter det ju inte så mycket att spela en sån match. Om man surfar iväg till 3-4-0 i paus och bara spelar av andra halvlek, då har det inte slitit så mycket. Så att jag kan ändå känna lite att varför gör de inte det bara och spelar av den där matchen och tar den enkla segern. Istället riskerar de ju, visst de kanske vinner med C-laget som du sa, det kan de ju göra. Men de riskerar ju också få ett omspel på halsen och så får de ytterligare en match på schemat i ett redan pressat schema och så vidare. Mm.
I Citys fall så tror jag det var mycket psykologiskt också, med tanke på att de har ändå varit inne i en sorts svacka rent mentalt.
Ja,
visserligen nej, så de fick ju den segern där mot Liverpool som givetvis var otroligt viktig på alla plan, alltså inte bara tabellmässigt. Men det här var väl kanske en chans också att liksom komma tillbaks till den här, att man är oövervinnerlig. Det var säkert därför Sané fick hoppa in i andra halvlek också. Otroligt konstigt när det står liksom 4-0 på tavlan eller vad det stod. Men det kan ju finnas en sån bakomliggande faktor till att de spelade så pass bra lag.
Kanske var den här Harry Kane-förklaringen Pochettino hade efter de hade kört över Tranmere på bortaplan, och han slängde in Harry Kane i matchen på slutet och redan ledde med 5-0, och andra, alla undrar vad fan gör han, och riskerar han ju en Harry Kane som vi vet har varit lite sliten under säsongen och ger honom chans att vila. Han motiverade det med att säga att ja, men det är inte så ofta ett lag som Tranmere får se en spelare som Harry Kane, och när vi är här och när det är som i FA-cupen och så vidare, då tycker jag det är liksom vår skyldighet att visa upp oss och visa upp det som vi har. De har liksom kommit hit och det är en stor dag för dem att få möta ett topplag, och då kan ju inte vi komma och bara spela liksom. Så att det var hans speciella förklaring.
Det var ju schysst mot dem som har betalat entré där, kan man ju ändå känna.
Precis.
Kan väl ändå tycka att Sterling redan är exempelvis på samma nivå som Sané, så just i fallet så finns det ju ingen anledning att kasta in Sané för att man har redan så stora stjärnor på plan. Men absolut.
Sen just i Tranmeres fall, just att Tranmere ligger i Liverpool, så finns ju faktiskt möjligheten för de som bor där och håller på att gå, åka och se på Premier League-fotboll rätt nära annars också.
Men inte säkert Harry Kane.
Men inte så ofta Harry Kane, bara två gånger per säsong. På tal om, nu ska jag följa ditt körschema, Kalle, för att det är du som har gjort det idag.
Mycket ambitiöst.
Ja, men det ser jättefint ut här. Liverpool står högst upp. Det har väl både med att de spelade senast, nej inte senast då för det var match igår.
Jag tyckte det var hetast
i måndags, men också för att de förra veckan åkte på sin första förlust i ligan, som ju inte har adresserat i Premier League-podden heller.
Så vi kan väl prata om båda de två, för det är det första du skriver här. Andra raka förlusten nu mot Wolves i kuppen och sen förstås i ligan för en snar vecka sen mot Manchester City.
Ja, den har vi inte snackat om, nej. Nej. Vi snackar in för den, ja, Frida. Mm. Det stämmer ju.
Ja.
Jag har glömt bort.
Så att jag tänker vi bakar ihop de här. Jürgen Klopps laguttagning mot Wolves. Jag tror att du är inne på någonting där, Kalle. Jag tror att om det hade varit ett lättare lag, nu är Wolves ett av de tuffaste lagen man kan lottas mot i FA-cupen såklart. Säg att, och dessutom på bortaplan, hade det varit ett League One-lag och på hemmaplan, tror jag vi hade sett en starkare laguppställning.
Ja, det tror till och med så.
Ja, än den vi fick se. Jag tror att då hade de känt att ja, men det här kan ge energi och då kan vi spela vår offensiva trio, göra lite mål, ha, du vet, det är för hemmasupporter och så vidare. Nu är det bortaplan, det är en jättetuff match. Då väljer man hellre att ställa över en Van Dijk till exempel och en Alisson och hela fronttrion.
Och det blev ju kostsamt till slut med tanke på Dejan Lovren som
och Dejan Lovren som var en av få vad ska man säga, ordinarie trots allt spelare. Ja, han gick ju sönder och in kom då Kiana Höver. Ska det uttalas.
Jag
vet ingenting om honom. Han kom från Ajax. Han är alltså född 2002. Kom från Ajax i somras. Såg väl kompetent ut för en 16-åring mot ett sånt här motstånd, för Wolves ställde upp ett ganska bra lag, ska sägas.
Vi har ju pratat väldigt mycket om vad det är som kan få Liverpool att tappa den här titeln. Mm. Och dels la vi väldigt mycket fokus på City-matcherna, eller matchen, givetvis. Men en annan sak som kan ställa till för dem, det är ju en sån här grej som att nu börjar det sina liksom på mittbacksfronten, om man sätter ner Fabinho i mittförsvaret. Mm. Alltså det bådar ju inte gott, så att säga. Alltså man vill gärna ha alla spelarna helt.
Just nu, en skada på Van Dijk i det här läget. Det hade ju varit så oerhört, det hade varit totalt förödande.
Ja, det hade det varit just nu med tanke på vilka andra som är borta.
Ja, även, men i vilket fall som helst hade det varit väldigt ett stort avbräck för Liverpool såklart. Han är liksom lagets bästa spelare den här säsongen. Men nu är ju laget nere, så att inför den här helgen är det ju stora frågetecken. Nu blir det antagligen Fabinho då bredvid Van Dijk med Kiana på bänken. Det finns inga andra. Matip och Gomes och Lovren nu, de är allihop skadade.
På så sätt var det ju ganska konstigt också att man bestämde sig för att låna ut Klein, eller att man gick med på att göra det. Alltså jag hade nästan resonerat, hade jag varit mitt uppe i en titelstrid, då hade jag nästan sett till att liksom behålla så många spelare som möjligt som jag vet liksom kan ersätta där nere. Alltså det måste man göra. Sen har jag all förståelse för att spelaren vill få speltid, men det börjar liksom bli lite sådär skakigt. Mm. Man vill inte att det ska gå ännu längre.
Jag tror att Klopp känner att han har täckning på ytterbacken och att han inte ser Klein som en mittback.
Han har inte spelat många minuter den här säsongen.
Nej, han har inte gjort det.
Han fick ju någon start där alldeles plötsligt.
Mm, klar, Klein.
Men jag tror också att han känner att han är överflödig. Annars tror jag att han hade släppt honom. Jag tror att han känner att han är helt. Men det är klart, sen vet man ju aldrig vad man hamnar i för typer av kriser. Jag menar, han har nog inte räknat med här att det som redan var en skadedrabbad backlinje skulle bli ännu mer decimerad här med Lovrens skada.
Jag räknar ju lite med att Moreno också försvinner, med tanke på vad han har gått ut och sagt och var liksom ganska hård, och det tyder ju på att han ser ju sig om efter någonting annat. Så att det finns ju en full möjlighet att han också försvinner.
Men då skulle vi kunna hitta en backup på vänsterback som är fullgod med
James
Moreno. Det kan ju vara Milner också.
Finns ju alltid en James Milner i laget. Han kan spela både högerback och vänsterback.
Han kan spela mittback också om det skonklämmer.
Vi fick en fråga via Facebook. Nu ska jag försöka hitta fram vad personen hette här. Men vi bara slänger in den då. Thomas Marklund hette han. Ponera att ni har en kloningsmaskin som kan klona spelare till 100% exakthet. Ta sedan en spelare, klona fram denna och använd samma spelare på samtliga positioner i en och samma elva. Vilken spelare skulle ni vilja och vilken formation? Det är den här klassiska We all dream of a team of Carragers.
Ja, just det.
Han skriver inom parentes, rätt svar är för övrigt 4-4-2 med James Milner. Det var på tal om det vi pratade om, att han är funktionell på så många olika positioner.
Ja,
sen kanske inte det är det man hade valt ändå, men
Ja, hur som helst. Jag bara noterade den i resonemanget.
Jag hade i alla fall inte valt Jamie Carragher på alla mina 10 positioner. Även om han var formidabel mittback, så hade jag inte velat ha han på en vänster ytter. Alltså det hade i och för sig varit humor.
Det är väl lite det som är charmen med just den, ja, med just den sången också.
Jag hade valt Björn Paulsen, som precis har lämnat Hammarby. Han var ju bevisligen en sån som man kunde både spela mittback och tror han spelade ytterback också vid något tillfälle, och anfalla var han briljant på. Så där, en sån spelare typ. Mm.
Ja, behöver ju vara någon med hyfsad fot ändå. Någonstans måste det spelas mittfältsfotboll också med
man kan ju bara
tjonga också. Jajaja. Man skulle kunna ställa upp ett helt lag med liksom Van Dijk-monster.
Kör en 4-4-2.
Ja, men precis. Och sen bara
lyfta in i boxen.
Bara lyfta in och kriga liksom. Det har varit rätt svårt att hantera, tror jag. Han är ju okej fötter också. Skitsamma. Vad säger vi då om den matchen? Ja, det var ju tråkigt att förlora i FA-cupen. Jag gillar ju FA-cupen. Jag hade gärna sett att Liverpool fanns kvar där. Det hade varit skönt med en titel. Det är liksom långt ifrån säkert att man tar den här ligatiteln som man inte har gjort på 29 år. Och en Champions League-titel vet man också hur svårt det är. Att ha en till titel kvar och spela om den här säsongen hade ju känts rätt bra. Samtidigt är laget tillräckligt brett och djupt för att utmana på alla fronter en sån här vår. Framförallt när man kanske har den bästa chansen
Någonsin
att ta ligatiteln, då tror jag allting måste, alltså allt fokus måste handla om det. Och då blev det som det blev.
Det är intressant den där debatten som kommer efter en sån här förlust, tycker jag, med just om det kommer att gynna Liverpool nu. Jag såg Paul Merson, av alla människor, han är väl kanske inte den mest initierade experten borta i England, men han hade ju någon utläggning där om att det här var bra för Liverpool. Just när det gäller den här frågan så sitter jag faktiskt i samma båt som Merson. Jag tror också att det är bra. Dels enligt min väldigt banala teori om att antingen lyckas man i ligan eller så lyckas man i cupen. Allt som oftast så brukar man inte slå på två fronter.
Det är inte många dubblar som har tagits under åren alltså.
När man har en unik spelargeneration, ett unikt lag, då kan man lyckas på två fronter, men det är väldigt sällan man gör det, och då ska man ha något riktigt speciellt. Därför tror jag att Liverpool kommer att gynnas av det här. De får ett lättare spelschema här nu i vår. De kommer, när nästa FA Cup omgång så kommer de kunna vila spelare, ha de toppfräscha till de viktiga matcherna som kommer komma här i ligan. Och jag tror att Klopp, han gråter inte över det här. Sen måste man ju såklart säga rätt saker. Jag menar, när Pep Guardiola får frågan i sin situation om kommer det här gynna Liverpool, det är klart att han säger att nej, men det kommer inte gynna dem, utan vi tror att vi i City kan slåss på fyra fronter här. Men frågar du Jürgen Klopp hemma på kammaren när bandspelaren är avslagen, så kommer han säga att det här var ingen nackdel för oss.
Mm. På tal om mittbackar då, Liverpool-födda sådana. Connor Cody i Wolverhampton, uppkallad till landslaget, har gått från klarhet till klarhet i den här, under den här säsongen, och var bra även i den här matchen.
Vi ägnade ju säkert ett par minuter åt att hylla honom i förra avsnittet, tror jag, eller om det var förra avsnittet igen.
Kan ha varit det innan, jag minns inte. Nej. Det var samtidigt som vi sågade Willy Bolli i alla fall.
Precis, och vi påpekade väl just det här, alltså hur fantastiskt det är ändå att Cody i det här väldigt Mendes-täta laget ändå har lyckats behålla sin plats och behålla lagkaptensbinden. Han har ju verkligen varit med från start till mål, om vi ska kalla det då en mittenplats i Premier League som mål för Wolves del. Så att det är väldigt fint att se.
Nej, men det är kul att se att han har lyckats göra sådana avtryck till början. Det är väl med en utlåning, tror jag.
Ja, det gjorde det nog. Kan han vara på väg tillbaka, tror du då?
Nej, det tror jag inte.
Men alltså inte just nu, alltså inte nu, utan i framtiden.
I framtiden till Liverpool. Ja. Det hade ju varit kul att se förstås. Vi som följer Liverpool, vi följde ju Conor Cody under flera år där han var väldigt stort löfte. Men att han skulle få den här utvecklingen, det trodde man ju inte. Eller den här utvecklingen, det är inte så att han på något sätt är ligans bästa mittback, men Är han bra nog för att spela för Liverpool? Men just nu så skulle jag nog, framförallt i den situationen som är nu, det är klart att man gärna som... har haft en färdig mittback liksom.
Nej, men jag tänker att man kan ta den där tröjan istället för Ragnar Klavan, typ den rollen.
Ja, men det,
det kanske inte han själv, själv vill, och det är det som blir det komplicerade. Precis.
Nu har de ju redan en engelsman dessutom som är liksom på, alltså bara går från klarhet till klarhet, i Joe Gomez. Så att på det sättet så är ju den platsen redan fin.
Men jag tänker att Gomez redan, alltså i min bok är Gomez en hel, så är han tvåa. Och sen är Lovren trea typ, och sen finns det en till plats där i truppen.
Ja, men just med
tanke, skulle kunna vara trea.
Med tanke på att Conor Coady är liksom fostrad i Liverpool och är från stan, så är det klart att han själv någon gång i sin karriär skulle kan tänka sig att komma tillbaka och representera Liverpool. Det, har jag nog inga, det tror jag säkert. Men han har ju en karriär där han ska spela match varje vecka. I det här skedet av sin karriär, och det tror jag kanske inte att han hade fått göra.
Han är bara 25 år gammal liksom.
Ja, jag menar det. Det är en ung kille fortfarande. Ruben Neves gjorde mål, säger att du har noterat också i det körschema.
Ja, men jag tänkte, Ruben Neves har ju faktiskt haft en ganska tuff säsong. Vi hyllade ju honom efter en, två omgångar där när han hade skärmat oss och gjort poäng där i första matchen, och han var jättebra mot City i andra omgången. Men sen har han ju haft... tycker jag är rätt motigt, och har ju inte startat alla matcher heller. Så vi har hoppats att vi får se den riktiga Ruben Neves här nu under våren, för vi hade ju stora förhoppningar på honom inför säsongen, och många hade ju det.
Verkligen, har ju suttit mycket på bänken. Det var ju ganska mycket efter förra, ja, men dels då renommé att han kom från Portugal med, där det pratades om liksom några av Europas största klubbar, och så hamnar han i Championship i Wolverhampton. Då trodde man ju att, och sen att han var väldigt, väldigt bra i Championship förra året, då tänker man att här kommer upp en stor spelare med det här laget som kan driva dem, som kan lyfta dem till en ny nivå. Istället är det ju andra spelare som har gjort det.
Det är väl det som är lite intressant med Wolves, för att när jag tittar på deras höst exempelvis så vet jag, man kan lätt stirra sig blind på de fina resultaten de har gjort mot topp 6-lag, men i övrigt så tycker inte jag att Wolves har imponerat speciellt märkbart. De har snarare haft svårigheter med det mesta, liksom att få till ett ordentligt passningsspel och framförallt att göra mål och sådär, så att de har ju faktiskt en ganska lång bit kvar, vilket kan indikera att de kommer bli farliga nu framåt vårkanten, med tanke på att det fortfarande finns så mycket outlöst potential i truppen och i laget.
Om vi lämnar den matchen då, sen så bara tar oss tillbaks till torsdagen och seriefinalen, får vi kalla det då, mellan Liverpool och Manchester City på Etihad. 2-1 till Manchester City till slut efter en väldigt jämn match ändå. Små marginaler blev väl narrativet efter. 11 mm målkameran. Men där litar vi väl på målkameran. Det får vi ju göra.
Ja, det är ju med minsta möjliga marginal, får man ju säga. Herregud. Var intressant också att den här eviga... Det känns som att det är en ganska stor del av befolkningen på vår jord som har lite svårt med geometrin ibland. Och just det här att man hittar olika kameravinklar där bollen ser ut att vara inne. Och då måste man liksom förklara att nej, men du förstår inte, det är för att bilden är tagen ur den vinkeln. Ja, det är därför den ser ut att vara inne. Men ja, jag litar, eller jag hoppas att vi kan lita på målkameran.
Det kan vi. Och den ser ju ut att vara inne därför att 99% av bollen är inne. Men det räcker ju inte. Men som sagt, små marginaler. Samtidigt så Sanés mål går stolpe in med en inte mycket mer marginal, om man ska vara riktigt ärlig.
För att den tar väl till och med på Trent, va? In, så att
lite halvdan täckning av Trent tycker jag. Alltså, han gjort kan det göra där, den mer helhjärta. Han har gjort det förut den här säsongen också. Vet du att vi anmärkte det på honom någon gång?
Jag tror det var Hazard som gjorde ett nästan identiskt mål för Chelsea i den 1-1 matchen.
Borta på Stamford Bridge. Bridge. Ja. Kan stämma. Kan stämma. Ja, nu ska jag vara tråkig och säga just det där med små marginaler. Det roliga med det där är ju att det blir den där bilden när bollen ligger precis på det där sättet. Det blir ju en bild av små marginaler som alla kommer ihåg. Men jag vill nog vara tråkig och säga att det är ju det väldigt ofta. Det är ju ganska ofta en spelare kommer till ett inlägg och så nickar han den För att den var 2 centimeter för högt i inlägget, så han nådde inte få ner den nicken under ribban och så vidare. Så att det kommer att vara små marginaler i ganska många situationer under en match. Men alltså, just den här gången så blev det väldigt uppenbart att det kan vara det just vid mållinjen också.
Jag måste bara säga att de Liverpool-supportrarna som, om vi nu missar titeln här, som kommer hänvisa tillbaka till den här marginalen. Jag ska skicka ett YouTube-klipp på målet mot Everton i sådana fall och säga att det är inte alla marginaler som har gått emot Liverpool den här säsongen heller.
Den studsen på ribban är ju väldigt speciell.
Den
får
är
man
väldigt
säga.
Speciell.
Jag tror att där handlar det också om millimetrar.
Ja, det är klart.
Studsar den en millimeter längre ut, och studsar den inte på det sätt som den gjorde nu, ja, till exempel.
Sen handlar det väl också om att just det målet, att hade det gått in, så hade vi fått en helt annan typ av match. Alltså det var ju under en tid där City ändå hade legat på ganska hårt.
Fast det vet vi inte.
Nej, det vet vi såklart inte. Men förmodligen hade det ju förändrat matchen.
För den här matchen var ju ganska oförutsägbar på det sättet. Att just när man kände att City var bra, då gjorde Liverpool mål. När Liverpool var bra, då gjorde City mål. Och vice versa, tyckte jag det kändes som. I alla fall i första halvlek där, när Aguero gjorde det där målet. Det kom ju faktiskt från ingenstans. Otrolig prestation, men det var ju en period när jag tycker Liverpool hade satt sitt pressspel så otroligt bra i första halvlek. Det tycker jag väl de gör konsekvent på ett sätt som jag ser inte riktigt att andra topplag lyckas lika bra med det. Sitt uppställda försvarsspel som Liverpool gör. I en sån här match mot City och klara av att störa deras spel så mycket som de gör i första halvlek. Det märks att Klopp har det känns som att han är skarpare när det gäller just det där att sätta det upp. Han får ju bara credit för sin pressspel och liksom när de vinner tillbaka bollen och sådär. Men det känns som att han är skarpare när det gäller uppställda försvarsspelet än vad han har fått credit för genom åren.
Jag får lite känslan ibland, för jag har också tänkt på det här, att du vet, ungefär som Cornelis Vreeswijk, han under sin karriär, det enda han gjorde, så otroligt mycket, men det enda folk ville höra var hönan Agda, för att det var liksom det han på något sätt blev känd för från början. Jürgen Klopp kan ganska mycket, han utvecklar spelare, men det är fortfarande så här gegenpressing, det är hans grej, det är det alla ser framför mig. Men det känns på att Jürgen Klopp kan ganska mycket annat också, utveckla spelare,
framförallt man management,
sätta olika typer av spel och sådär. Och nu så är det inte speciellt mycket gegenpressing från Liverpools sida.
Nej, knappt någon. När de möter sämre lag, alltså under halvan, då kan man se det.
Men i perioder av matcher bara liksom, absolut inte hela matcher som det var tidigare.
Sen har ju inte kvar sin Bovak längre. Det är ju väldigt intressant att när han var andra man där, så hette det ju ibland att han var hjärnan bakom Klopp. Men nu är inte han kvar, och jag menar, de känns minst lika smarta idag som lag, eller om inte smartare än vad de gjorde innan. Så att det är svårt att läsa sånt där från utsidan, så att säga.
Kanske ska nämna någonting om Fernandinhos betydelse också för City, som blev otroligt klar här i just den här matchen. Och jag tänkte på det nu i FA-cupen mot Rotherham, när Gündogan spelade istället, och han spelade fram till 4 av målen, vilket, jag menar, bara sådär på pappret ser ju det fantastiskt ut. Oj, vilken statistik. Men han är så långt ifrån att vara en Fernandinho ändå, för att Fernandinho bidrar ju med någonting helt annat som Gündogan absolut klarar av mot ett motstånd som Rotherham. Men Fernandinho, det är som att han, det saknas ju faktiskt lite ledartyper i Manchester City, om man ska vara helt ärlig. Fernandinho är ju en sån som tar på sig den rollen. Ja. Och som han, det var ju en ganska ful tackling av Andy Robertson där i första halvlek, men det var ändå som att han satte någon form av standard. Man måste ha en spelare som går in och markerar att så här kommer det bli liksom hela matchen, alltså så här kommer
han,
vi
är
spela.
Rätt ful för Fernandinho, får man säga, i sitt det spel. Det är ju, men det är någonstans i ett sånt lag som Manchester City är, där du har oerhört mycket kreativ briljans liksom, och väldigt lite hörntänder egentligen på spelarna, så är det ju oerhört viktigt. Alltså under hela den här svacka som City haft, har ju till väldigt stor del berott på att Fernandinho var borta.
Ja, det är ingen tvekan om det. Det snackar vi mycket om här om veckan. Sen tycker jag också att han är jäkligt smart. För många gånger när han tar frispark, alltså gör han precis det som räcker för frispark, men inte får det där gula kortet. Mm. För egentligen tar han väldigt många sådana här taktiska frisparkar som man kan känna själv. men det där borde nästan vara gult kort, för han stoppar upp det där anfallet så cyniskt.
Jag tänkte precis jämföra med alltså Kompany ser man ju som en ledargestalt också. Ja. Men skillnaden mellan honom och Fernandinho är att Kompany gör ju så, alltså, han har ju liksom tappat helt den här känslan för hur han ska tackla en spelare. Det blir ju totalt fel. Han skulle ju haft rött kort där i första halvlek, kan jag tycka, när han tacklade Salah. Han har ju tappat den biten, samtidigt som, precis som du säger, Fernandinho spelar med en helt annan typ av intelligens, och just därför så blir han ganska ensam ändå i sin ledarroll. Stones kan man kanske också liksom argumentera för att han har lite den typen, men jag tycker han snarare är mer av en ledartyp i engelska landslaget än vad han är i City. Sådär.
Men måste jag säga att Aguero, det han gör vid 1-0, det är inte speciellt många spelare som gör på det sättet, så effektivt och rappt så som. Alltså det mottaget och avslutet från den vinkeln, det är ju Sergio Aguero i ett nötskal. Det är det han är, ja, men nästan bäst av alla i hela världen på att göra.
Ja, han är en riktig sniper.
Alltså han hugger på halvchanser verkligen.
Vill man ha ett mål som symboliserar hans Premier League-karriär, så är det väl en bra symbol.
Kan vi tillägga att han låg ner i straffområdet typ 2 sekunder innan han får bollen där igen och försökte få med sig en straff, som den hade ju varit otroligt billig om han hade fått med sig den.
Jo. Han studsade upp och såg, sniffade fram ett till läge. Nej, det var, där känner man, visst man kan tycka vad man vill om Lovren, men där möter han ju den bästa i hela ligan i just den situationen, att han hänger ju inte med, han är ju så oerhört rapp där Aguero. Han är skicklig på de där sakerna, och Sanés mål är också väldigt fint. Den sitter ju precis där den ska. Den går inte att ta. Och kanske en liten styrning på Trent, jag vet inte.
Jag tror att han kan ha täckt det där skottet lite mer helhjärtat. Då hade det inte blivit mål. Men som sagt, det är små marginaler. Den touchade hans fot och gick in i bortre.
Fint mål av Liverpool också, får vi säga. Då.
Verkligen. Det ytterback till ytterback och volley och nick i mål. Dock, min take från matchen är ju att man kan ju förlora på olika sätt. Man kan ju förlora som Liverpool gjorde i fjol, 5-0. Mm. Även om de började den matchen bra, så blir ju det ändå en förlust som den smärtar, den sätter spår, för att siffrorna rinner iväg. Man kan inte stoppa blodflödet riktigt. Det här är ju en förlust, tycker jag, som faktiskt blir någon slags styrkebesked ändå för Liverpool. De åker ju till den svåraste bortaarenan som finns i ligan för deras del. Och de stänger ner City, tycker jag, i första halvlek. Jag tycker fortfarande man ser Citys spel, det flyter inte. Det är inte det där passningsspelet som de hade förra säsongen. Inte det de hade i början av säsongen heller. Och visst, de förlorar matchen, men kriget är inte förlorat. Jag tror att de går därifrån och känner att ja, vi stod upp väldigt bra på den här arenan. Vi kommer inte ha någon svårare uppgift kvar av de ligamatcher som återstår. Så jag tror att de deras mentalt sett så behöver inte betyda någonting, och jag tror också att Klopp kommer att vara där ser jag honom som väldigt bra på att liksom ingjuta mod i sina spelare igen, så jag tror inte att det är något nedslaget gäng.
Jag tror att City är väl stort behov av att exempelvis få tillbaka De Bruyne i toppform igen, och det kan ha varit en av anledningarna till att han spelade i lördags, och han var en gigant på planen. Jag var helt, det var nästan som att jag satt och hade lite gåshud ändå, för att det var saker han gjorde hela tiden som man tänkte att hur ser du ens den passningen? Inte ens jag som sitter framför tvn kan se den passningen. Eller som när han hade en motståndare i ryggen, Ederson gör en utspark, De Bruyne nickar fram bollen till sig själv, alltså nickskarvar bakom motståndaren, löper förbi. Och istället när många andra spelare lyckas med en sån typ av grej, så blir de nästan så överraskade att de liksom slår bort passningen i nästa skede. Men han hittade ju ständigt liksom en, trots att han gjorde en sån här grej, så hittade han ändå liksom en fantastiskt intelligent passning. Så jag tror att med han på väg mot någon liten toppform igen, så kan det nog gynna Manchester City väldigt mycket, och det är flytet i deras spel.
Ja, det tror jag också. Jag tror också det. Frågan är om det räcker. Det kommer ju inte räcka om Liverpool går som tåget igen.
Nej, det tror inte jag heller.
Så att, men vi får se.
Det är lite upp till Liverpool.
Jag tror också att City kan komma tillbaka till den där nivån de visade tidigare i höstas, och att det börjar rulla på. Och sen får vi se hur långt det bär dem på fyra fronter som Pep och noggrann med att påpeka att de slås nu.
Ja. De måste ju den här säsongen göra ett större avtryck i Champions League. Så är det ju bara.
Kravbilden innehåller att de i alla fall når så att de nosar på den där titeln. En final faktiskt, för att man ska vara helt nöjd.
Då lämnar vi Liverpool och City då för den här sändningen. Ni som inte är intresserade av något av de lagen kan vakna nu. Välkomna in i spelet, som de sa på Jeopardy-tiden. Vi går raskt vidare till FA Cup-matchen som spelades. Förlåt, Liga Cup-matchen som spelades igår. Tottenham mot Chelsea. Ska vi se, vad var det för? Var det en kvartsfinal nu?
Nej, det är semi.
Det är semifinal.
Nu. Semi, första mötet.
Just det. 1-0 till Tottenham. Var inblandat.
Verkligen.
Vi har fått en infekterad VAR-debatt. Jag vet inte om ni såg Simon Bank lägga ut sin text i Eurosport-studion igår. En då av motståndarna till VAR som vi har kvar. Inte så oväntat att just Simon Bank är lite skeptisk till teknologiska nymodernheter.
Alltid kul när Simon sticker ut hakan och skapar lite debatt på Twitter. Jag var nästan chockad när jag gick in och såg att 90% av mina tweet i princip handlade om Simon Bank.
Det som är så roligt är ju att han är så vältalig och väl underbyggd i sina argument och i sina tankegångar, att han är väldigt svår att bemöta även om man tycker 100%
emot. Man kan känna att han har en poäng.
Så känner man ändå att han har en poäng i det sen. Och det har han ju. Han ser ju också på det ur ett väldigt sådär, ett filosofiskt perspektiv, ett känslomässigt perspektiv faktiskt.
Men jag tycker att han har en poäng i just det här, var drar vi gränsen någonstans? För att det blir ju, det ställs ju på sin spets faktiskt när Tottenham gör sitt mål här. Ja, straffen är ju så klar som den kan bli. Det är ju inget att snacka om att Harry Kane görs ner. Men han är ju alltså offside i 2 sekunder innan. Och det är klart att det blir en orättvisa i det. Det här rättvisa systemet, den rättvisa tekniken som ska hjälpa oss för att nå den här absoluta rättvisan, blir ju väldigt orättvis i det här fallet, eftersom det visar det ena men det visar inte det andra. Och jag har faktiskt inget bra svar på hur man ska lösa den problematiken. För jag satt och kollade på, det var väl Serie A-match här för 3 veckor sedan, Juventus. Och det var ju, där blev det ju ett, målet var helt perfekt. Det var inga problem alls. Men det man hade hittat då, det var ju en frispark 5 sekunder innan till laget som tappade bollen. Och så slog de bollen upp och så vände spelet. Och sen blev det mål. Och på reprisen så var det ju en solklar frispark. Och de fick den frisparken. Och det gick inte att protestera mot att det var fel. Men då hade man alltså hittat en frispark några sekunder innan som, ja men den borde de ju ha gett. Och då kan man ju dra det här hur långt som helst. Så att det är en svår, jag tycker inte att, vi har inget perfekt system på plats idag.
Nej, och sen finns det återigen den här aspekten med att det mänskliga ögat är ju fortfarande involverat i VAR-beslut. Och det kan fortfarande bli fel. Som i söndags när jag satt och såg Real Madrid mot Real Sociedad. Och Vinicius görs ner av målvakten och det blir inte straff. Och du vet, vi sitter här och vi loopar den här sekvensen om och om igen och liksom försöker förstå, vad är det vi, är det oss det är fel på? För i våra ögon så ser det ut som en självklar straff. Men det tyckte inte var domarna. Det hände i alla fall ingenting. Och Real förlorade matchen också till slut.
Ja, Real. Det är en historia. Eller det är
han har lite jobbigt där, Solari.
Ja, det får man säga. Men Tottenham vann i alla fall den här matchen. Mycket diskussioner efteråt. Det blir en returmatch om...
Det brukar vara en vecka.
Ja, något sånt. Vilka spelar den andra semifinalen? Det är dåligt på fötterna. Står det inte med i körschemat heller, ska jag säga.
Nej, det gör det inte. Ja, vilka är det? Det är ett lag som är lite underdog i den där andra.
Det här är alltså inte Liga Cup-podden som ni har rattat in, utan det är Premier League-podden. Så att jag använder det.
Manchester City mot Burton är det i den andra.
Burton?
Burton Albion.
Där finns ju verkligen ett lag att hålla på i alla fall.
Där har du David mot Goliath.
Ja, ja, men det uppskattar man ju. Spelar de i kväll då?
Ja.
Stämmer.
Ja, Burton. Kan vi säga en enda spelare i Burton?
Nej, det kan jag faktiskt inte.
Jag fick inte upp deras lagar heller. Mike Dean dömer i alla fall.
Bara en sån sak.
Det är alltid, man kan ta fram sin Mike Dean bingobricka och roa sig med det.
På tal om sköna profiler så vill jag bara flika in att Peter Crouch räddade 1-1 för sitt Stoke mot Shrewsbury, tror jag det var, i lördags. Han spelar fortfarande alltså. Jag trodde att han var författare på heltid nu när han har skrivit en av de bäst säljande böckerna i hela Storbritannien under 2018.
Har han det?
Mm. Jag kan rekommendera den varmt.
Vad handlar den om?
Den handlar om en
Marvin
massa...
Marvin Sodell spelar i Burton. Sorry, vad handlar boken om?
Den handlar om en massa anekdoter från fotbollslivet på ett oerhört skruvat och väldigt crouchigt sätt. Bland annat så berättar han att John Terry vägrade och röra en boll innan en match. Och dessutom så flikar han in också att Asu Ekotto, den här fantastiska profilen i Tottenham,
som inte skulle bli porrstjärna, va?
Nej, precis. Han visste aldrig vem de skulle möta. Inte ens samma dag som de skulle möta det här laget. Han visste aldrig det.
Han hade ju en oerhört märklig inställning till fotboll, Benoit Asu Ekotto. Det var ju som att han... Det för honom var det som ett jobb som man gick till posten och delade ut post och sen var det inte mer med det.
Nej, han var ju väldigt tydlig med att jag går dit de som betalar mig mest spelar för. Det är ju inget konstigt med.
I vilket fall som helst så kan jag varmt rekommendera den här boken. Jag kan komma med en liten djupare recension sen. Jag har kommit halvvägs nu.
Ja, men den ska vi absolut kolla in i sådana fall.
Stoke hade blivit tränare för Nathan Jones har kommit in där som tränare efter Gary Rowett, va?
Var snack om att det skulle bli David Moyes som gick in.
Just det.
Men då fick han inte det jobbet heller.
Nej, jag tror att den här Nathan är ett mer spännande alternativ än Moyes.
Det är nog de flesta.
Oj, vilken sågning. Lite så här inbäddad supersågning.
Men är det inte en rätt så bra tecken ändå att David Moyes går från att inte få Premier League upp till att inte få liksom championship. Förhoppningsvis är han nere liksom där nu, League One.
Burton Albion nästa.
Ja, precis. Vi får nämna det också, är med i körschemat här, att Tottenham som då vann igår har släppt Moussa Dembélé till kinesiska får se, vad heter de? Beijing Guan för 11 miljoner. Alltså, ja, 11 miljoner pund. Det känns väldigt billigt för en han är ju 30,
han är 87,
ja, 32 i år då.
Ja, det är inte alltså det är väl inte så mycket på det priset som det ska vara. Jag menar, han har ju
ett
tappat
år sedan vi satt här och pratade om att han spelade mittfältspel på ett sätt som ingen annan och...
Men när du är 32 då har du inte många år kvar av den nivån i dig.
Nej, han har ju inte haft den nivån i sig överhuvudtaget den här säsongen.
Nej, precis. Och nu är han inte ordinarie längre. Nej. Och de vill ju såklart bli av med lönekostnaden om han inte är ordinarie längre. Och han var ju nära på att gå redan i somras. Så att, det blir nog en sån där affär som till och med Levy får skriva under pappret utan att vara helt nöjd med summan. Men ja, det får gå.
Dessutom har de ju fått täckning på den positionen i och med Sissokos omskolning.
Precis.
Den rätt oväntade. Sen är väl Victor Wanyama snart på väg tillbaka också. Får vi hoppas, från sin knäskada är det, va? Som han drog på sig tidigare på säsongen. Manchester United tog sin femte raka seger under Ole Gunnar Solskjær när man slog Reading. Det var väl i och för sig en match man skulle vinna. I stil kanske med de tidigare matcherna i ligan, men det var ju typiskt den match de inte vann under Mourinho tidigare under säsongen. Bara det att de nu har tagit fem raka igen, den första jag läste någonting om att det var den första Manchester United managern sen
Sir Matt Busby.
Ja, Matt Busby på, när var det? 60-talet?
Nej, tidigare.
Är det ännu tidigare? Att vinna sina fyra, eller första fem matcher som tränare.
Ja, det är väl ingen match som kommer gå till historien som den absolut roligaste. Jag tror att de flesta folk tog med sig från den matchen var väl att Tahith Chong fick göra seniordebut.
Han ser för rolig ut.
Ja, och han har ju en otroligt fascinerande bakgrund ändå som jag var tvungen att kolla upp. Och det slutade med att jag satt och läste väldigt intensivt om den här spelaren i lördagskväll. Han är ju alltså han har ju nederländskt medborgarskap då givetvis, men han är faktiskt född på en karibisk ö som heter Curaçao, som tillhör då Nederländerna. Hans mamma är därifrån. Hans pappa är japan eller någonting av, alltså något asiatiskt land. Nu är jag inte riktigt säker, men ja, kan vara i Kina också. Någonstans därifrån. Och det slutade med att jag satt och läste jättemycket om den här ön som är väldigt, väldigt liten. Ett väldigt vanligt resmål givetvis för holländare. Går direktflyg från Amsterdam. Jag kollade upp det, inte så dyrt faktiskt. Men lite kul bakgrund. Spelade i Feyenoord i ganska många år innan han till slut hamnade då i Manchester United och nu har fått chansen i på seniornivå. Han gjorde väl inget större avtryck ska sägas. Det var väl ingen sensationellt bra debut, men det bådar ju gott för framtiden och United-supportrarna tycker ju alltid det är väldigt roligt att se en egen produkt som man ändå får väl kalla honom nu. Han kom ju dit när han var 15 och någonting, 16.
Nej men det är kul också. Fred fick chansen. Det har inte fått sådär jättemycket de senaste tiden, nyförvärvet.
Nej, och jag tycker fortfarande att han inte övertygar. Det är någonting i hans sätt att spela fotboll på som jag som skaver lite grann. Och jag tror att det kan ha att göra med självförtroende. För det känns som att varenda beslut han tar ute på planen kommer för sent gång på gång. Och han försöker göra ganska enkla saker och väldigt, väldigt svåra. Men det gör man ju oftast när man inte är riktigt säker på sig själv. Jag tror att han har hamnat i en sorts negativ spiral och har jättesvårt att ta sig ur den. Det är frågan hur han ens ska kunna ta sig ur den. Det är väl lite grann upp till Solskjær och de tränarna runt omkring att försöka få honom på rätt bana igen. Antingen det eller så håller han helt enkelt inte för den här nivån. Nej. Vi får se.
Vi har ju sett det förut att det kan vara svårt att akklimatisera sig till Premier League från.
Det är ju en gammal floska, alltså det säger man ju alltid sådär att det är tufft med Premier League. Men i det här fallet tror jag faktiskt att det ligger någonting i det. Det är ändå högre tempo jämfört med Ukraina, var det Shakhtar kommer från.
Shakhtar. Mycket bra. Manchester United var det. Nästa helg då, då kommer den där riktiga testet när det blir Tottenham på Wembley. Och då får vi se ifall Ole Gunnar och hans manskap kan ta med sig den här känslan då in i den matchen. För jag menar, vi vet ju att det finns kvalitet på spelarna. De är väl just nu på träningsläger. Blivit lite såna här skriverier. De har väl åkt till Qatar då, som så många andra. Det var väl bland annat Lindelöf som hade fått kritik. Han hade lagt ut vackra semesterbilder. Att han då uppmanas kanske inte att göra reklam för den här diktaturen. Jag såg det var
jäklar vad mycket det där har blivit nu. Alltså, de har ju åkt dit i flera år alltså, nu har det blivit extremt liksom massiv kritik mot det här. Jag säger inte att det är fel alltså, jag köper att det ställs frågor. Däremot så det enda frågan jag ställer är, det har blivit extremt många fler frågor nu än vad det var bara för 3 år sedan.
Måste väl ha med VM.
Ja, precis. Men det är det jag menar. Att det kanske inte ska ha så stor påverkan just med VM. För det var samma typ av frågor som hade varit relevant att ställa redan för många år sedan till folk som åker dit. Och lag som åker dit.
Men det är väl också FIFAs, ett av FIFAs största argument, eller tyngsta argument, för att man faktiskt ska få lägga mästerskap och sånt i den här typen av länder. Just att frågan lyfts. Det brukar de ofta påpeka. Då kommer det fram i ljuset. Just det, exempelvis just det. När de la ett ungdomsmästerskap för flickor på Papua Nya Guinea, där liksom kvinnor har fullständigt vidriga, de har inga rättigheter överhuvudtaget. Och då kom den återigen fram att, men nu lyfter vi fram, ni har ju inte pratat om det här, om inte vi hade lagt det här mästerskapet i det här landet. Och man kan köpa det till viss del, sen vet vi allihopa att de skiter fullständigt i den typen av frågor. Det handlar ju bara om ekonomi. Det är värt att sticka in.
Men jag känner att i alla fall iväg på ett träningsläger inför den här matchen, och det är tycker jag i alla fall kul. Nu Tottenham spelade match då igår, så att det är lite eller betydligt färre dagar för Tottenham att hämta kraft och repa sig inför den här. Så tror jag att Jomin Son skulle väl spela den här matchen. Han sticker till Asiatiska efter United-matchen.
De fick respit där med lite extra tid på honom. Ja, det blir intressant. Nu är smekmånaden över. Alltså, hans smekmånad består ju inte i att i något annat än att det var ett extremt lätt schema på pappret. Det är en sak att du börjar med en, två matcher som är lite lättare, men nu var det ju även match 3 och 4 var enklare, så kom en FA Cup-match som också var enkel på pappret, hemmaplan mot Reading. Alltså, när han fick jobbet så såg jag framför mig att ja, de skulle kunna gå på 5 raka nu, bara av den här Mourinho-out-effekten och sen att det bara flyter på fram till den här matchen. Så nu kommer ju första riktiga testet, och det sa han ju själv också att det var första riktiga testet. Däremot vill jag nog understryka att även om de skulle förlora den här matchen så ska ju inte han bedömas på en enskild match heller, utan det är ju mer på den här våren får man ju göra bedömningen på. Han, jag tyckte dock det var intressant att han tryckte ju lite på det, att ja, han behöver hitta ett sätt att tackla just den här matchen defensivt och så vidare. För jag lyfte ju det här för någon vecka sedan, om just frågan är om han defensivt kommer att kunna balansera upp det här laget till de stora matcherna.
Man kan väl anta också att det här var lite grann Uniteds plan, att de skulle gå rent. Det är väl klart att de har slängt ett öga på spelschemat.
Absolut.
Och sparkat Mourinho i ett bra skede, alltså någonting som hade kunnat påbörja en positiv spiral, för att som vi alla vet så är ju den mentala biten så otroligt viktig.
Absolut.
Och nu när United-spelarna tror eller vet att de kan så mycket bättre, så kommer de ju gå in i kommande matcher med en helt annan inställning än om de hade kanske mött en massa tuffa lag och fått med sig halvdana resultat. Så att det, på så sätt var det ju bra timing från Uniteds sida.
Mm. Vi lämnar United där, så vi går över till Arsenal. Men vi passar på att slänga in lite konsumentupplysning. Det är nämligen så att Premier Manager, vårat favoritspel, fantasyspel här på Aftonbladet, nu går in i sin vårsäsong. Denna spännande. Vi har allihop gjort lag. Kalle, du har en liga där man kan utmana dig. Jag finns med där. Mitt lag heter Man with a Perm. Vad heter ditt lag, Frida?
Fagerlunds FF.
Fagerlunds FF. Och Kalle.
Jag är alltid det absolut tråkigaste laget, men det är för att alla som är med i tävlingen ska hitta mig lätt i när man tittar på highscore där. Jag heter Kalle Karlssons lag.
Mm. Kan Kalle nu berätta vad han har gjort som
just det. Jag har en bekännelse här att göra. Jag trodde att det var känt för mina kollegor att de hade... Jag har sagt det till några kollegor här tidigare och då har de skrattat åt det. Men... jag har ju då alltid haft som regel att, du vet, chefen säger ju åt den att ja, men du ska ta ut ett lag och sen ska vi lägga ut det på sajten och så. Och då tar man ju alltid ut ett lag. Men sen går man ju såklart in och reviderar det lite grann precis när det börjar närma sig. För man kan inte ha, som jag tog ut Dejan Lovren nu till exempel, jag kan inte ha Dejan Lovren i laget. Det fattar ju vem som helst.
Men det är inte han du har bytt.
Ja, bland annat. Eftersom jag byter en spelare, då blir ju hela pusslet annorlunda. Så jag bytte ut en 7-8 gubbar i alla fall.
Så han lurar läsarna.
Det roliga med det, det är egentligen inte för att lura våra läsare, utan mest för att lura några kollegor här på Jogive. För det finns folk från marknadsavdelningen som har gjort till sport att de ryggar mitt lag. Och sen tänker de att ja, men ta rygg där och sen åker vi bara med. Men när jag förstod att de gjorde det för några år sedan, då la jag om min taktik och strategi att jag går in och reviderar lite. Mm. Men det är ju, allt är ju tillåtet i krig och spel.
Absolut, men ska vi avslöja våra älver hur de ser ut nu då? Jag tycker vi får bjuda våra lyssnare på det.
Ja, sen får vi gå in och revidera lite. Men
kanske
absolut.
Jag
tror inte jag kommer in på
jag kommer inte in exakt, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag tror att jag hade Alisson i mål. Och så hade jag en backlinje med Jonjo Kenny från Everton. Billig backlinje. Och Pereira från Leicester. Och så minns jag inte min tredje försvarare nu. Connor Cody kan det ha varit. Mm. Och sen på mitten hade jag lite billigare spelare i form av Nathan Redmond. Ken Sema tog jag in. Jag har... jag minns inte nu vilka det var. Men jag Salah som kapten första omgången i alla fall. Och Aubameyang fick jag också råd med. Mm.
Ja, det är snyggt att få råd med båda dem. För att man har ju inte sådär jättemycket.
Nej, precis, det är svårt att få in båda dem.
Man måste verkligen, det finns ju sådana managerspel där man typ kan plocka ut de spelarna man gillar mest. För man har väldigt mycket att göra sig. Så är ju inte i det här fallet. Här
Kräver det lite mer av den som sätter upp laget? Frida, hur ser ditt lag ut?
Ja, alltså jag, nu kommer jag inte ihåg alls exakt, men jag vet att jag har Patricio i mål. Han var hyfsat billig och en bra målvakt, så jag tänkte att där kan man kanske tjäna någonting på det. Sen hade jag också Ken Sema, billig. Nu när han har börjat göra poäng också, så känns det som att det kan bli en bra spelare att ha sitt lag. Sen har jag även Jimenez i anfallet, för jag tänker att han kan inte bli sämre rent målproduktionsmässigt än vad han har varit i höst. Det känns som att han, där är någonting som ligger och bubblar. Så förhoppningsvis så kan han komma igång. Jag har Firmino också i anfallet. Det känns också som en ganska trygg spelare att ha med. Någon som kommer få spela mycket och nästan alltid är inblandad på något sätt i målen.
Formstark också. Har ju faktiskt gjort en hel del poäng på slutet. Han har kommit igång då efter en lite svagare höst. Så känns Firmino som en av de formstarkare spelarna i Liverpool.
Lucas Digne har jag också. Ja. Han var förvånansvärt billig. Faktiskt.
Tänker på att han skruvar in lite frisparkar.
Precis.
Också. Ja, bra.
Så det kändes som en bra värvning.
Ja, låter som en bra elva. Du kan kanske hoppas på en plats topp 500 nu då, till våren.
Ja, mycket möjligt.
Jag gjorde min bästa omgång någonsin här i höst och var på topp 200. Nu siktar jag på topp 100, det är mitt mål.
Mitt lag ser ut som så här då. Jag har Guaita i mål. Crystal Palace backup målis egentligen då, men har ju stått istället för Hennessy under vintern, gjort väldigt, väldigt bra. Stått 5 raka ligamatcher där. Dessutom har Hennessy dragit på sig ett litet blåsväder. Så att vi sparar lite pengar och sätter vi in en mycket billig Guaita i målet.
Det är bra.
Crystal Palace har sett rätt bra ut på slutet också.
Jag kan ge ett litet tips när det gäller målvakt där. Jag tror stenhårt på Tom Heaton nu. Han har ju börjat stå i Burnley. Och de har ju en uppåtgående kurva. De är ju fortfarande, när de är på det humöret, ganska bra defensivt. Jag tror att han också kan vara ganska billig i det här spelet.
Jag har en trebacks då också med Ben Chilwell, offensiv fläkt, Trent, Alexander Arnold och Victor Lindelöf.
Jag har också Victor.
Jag känner att man vill ändå ha in Manchester United där. Det känns som, visst, kanske första omgången mot Spurs här blir tuff. Men jag vill inte göra för mycket byten heller under, alltså hålla på.
Jag har faktiskt Rashford som jag känner var förvånansvärt billig med tanke på hur mycket han ändå skapar.
Det är många som har med honom.
Ja, också med Rashford.
40% tror jag hade han i sin elva.
Ja, jag har honom också just med tanke på. Jag har faktiskt tagit med N'Golo Kanté, som inte var så dyr heller. Han, det känns som att han har kommit in i sin lite mer offensiva roll.
Ja,
där. Har varit inblandad i en hel del poäng på slutet. Tror jag kommer fortsätta vara det. Roberto Pereira från Watford är ju en poängspelare. Sprattelgubbe. André Gomes i Everton har ju svajat lite grann, men varit väldigt, väldigt bra. Ju ingen målskytt kanske, men
ingen poängmaskin heller, ska jag säga.
Men det är ganska mycket hockeyassist på honom, gissar jag. Men han kommer få mycket förtroende. Han har ändå varit involverad i en hel del, tror jag, några assist har han i alla fall skrapat ihop. Och sen så har jag jag tog med Sissoko där från Tottenham, bara för att det, jag tror nog att det var så att jag hade ett visst antal, jag tror jag tryckte på knappen vad kan jag få för de pengarna jag har kvar, och han var högst upp. Jag tror att det var så. Jag har ingen jättebra förklaring till varför jag tog just Moussa Sissoko.
Jag plockade Dele Alli från Tottenham. Det känns också som jag är ganska nöjd med det valet.
Jag har Firmino på topp, och sen så har jag Martial också. Så Rashford och Martial från Manchester United som två spelare som känns som de kommer producera en del poäng framöver. Så gå in där, gå med i Kalles Liga. Den heter bara Kalles Liga, va?
Kalle Karlssons Liga tror jag den heter.
Kalle Karlssons Liga. Så finns vi där. Och sen så får ni utmana oss. Jag kommer ju alltid jättedåligt. Jag blir så här, alltså när går det dåligt ett par omgångar,
då tappar man lite intresse. Jag ska fan försöka hålla upp så att det går ju att komma tillbaks. Det går ju absolut om man bara sett, man kan ju ha ett par bra omgångar efter, så är man tillbaks igen i diskussionen.
Nyckeln är ju att sätta lagkaptensbinden på rätt spelare vecka till vecka. Därför var det ju med glädje jag noterade här innan vi gick in i poddstudien att Frida inte har förstått att det är gratis att byta lagkapten. Du har inte tänkt på det. Nej.
Så du har haft målvakten som lagkapten då? Det är väl det som brukar bli automatiskt?
Nej,
nu,
alltså
nu
jag
vet
brukar,
du det,
jag
så nu kommer du bli livsfarlig i vår.
Ja,
det var ju egentligen dumt att jag bjöd på det.
Sen är jag ju en sån där som, alltså om jag byter och det visar sig att spelaren som hade binden i matchen innan gör en sensationellt bra match, då blir jag ju så arg så att det är nästan inte värt det. Den känslan. Bättre bara köpa
det samma. Alltså, det är också viktigt att man måste försöka hålla isär känslorna ifrån fantasyn.
För det går inte.
Så, det är svårt alltså.
Jag upptäcker att jag sitter och håller på det laget som jag har flest fantasyspelare från.
Ja, jo, men så gör man ju. Ja, men bara det, jag har tagit ut 3 Manchester United-spelare i mitt lag och bara 2 Liverpool-spelare. Jag har mognat som människa, känner jag här.
Man måste lämna känslorna utanför börsen och Premier Manager och Fantasy. Då får man inte ha några känslor med i spelet. Man får inte gifta sig med några aktier, får inte gifta sig med några spelare i några lag, utan det är bara cold hard facts som gäller.
Wisdom.
Ja,
precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, med det då så går vi vidare till Arsenals insatser de senaste dagarna. Jag minns inte ens vilka var de mötte.
Blackpool
var det av alla.
Som har en enorm situation. Fans supporterkris just nu med enorma protester mot ägaren Owen Oyston som har varit en, ska säga, kontroversiell ägare väldigt länge. Det var ju redan när de var uppe i Premier League. Men ja, nu har det ju där nått stormstyrka och de bojkottar matcher. Och jag tror att den är ohållbar, den där situationen faktiskt.
Jag uppskattar ändå den här ensamma Blackpool-supporterns försök till protest när han satte sig på taket till Arsenal-bussen så att de kom iväg för sent. Det var liksom, det var inget våld inblandat. Det var inte så att nej, alltså det blev inget kalabalik på det sättet, utan han bara satt där snällt då för att protestera mot Oyston, som för övrigt rent utseendemässigt är oerhört lik den här snubben som sjunger i Lasse Stefans.
Okej.
Bara en sån där.
Är det inte trummisen som sjunger i Lasse Stefans?
Jo, men han. Men han med hatten liksom.
Ska vi gissa att han heter Lasse Stefan?
Nej, det heter han inte. Han heter någonting annat.
Är ni säkra på att det inte är han då? Som sjunger?
Som är
ägare i Blackpool. Ja.
Det, jag uppskattar
de är ju svinrika dansbandssnubbarna. Det är
ja, det är det jag menar. De har ju dragit in
uppskattar sina. Ändå alltså, den här typen av protester och protestaktioner från supportrarna. Det visar liksom att man bryr sig. Sen är det klart att det blev en ganska härlig Arsenal-kväll på så vis att det var ju så himla många tillresta fans. Så att de tog över helt och hållet. Men nej, jag tycker att det är strångt att säga att trots att den här 51%-regeln inte existerar i England så finns det fortfarande supportrar som kan påverka.
Just det.
Och det gör de just nu.
Det var några nya unga spelare som presenterades i Arsenal också. Hade inte du koll på Willock?
Jo, Willock, 2-målsskytt blev han väl till slut.
Ja,
det är ju lite häftigt. Han är ju har ju faktiskt 2 bröder som också spelar fotboll. Han är ju jag tror den ena heter Chris och spelar i Benfica just nu. Den andra heter Matty och är utlånad till någon skottsklubb, St. Mirren kanske det var. Så det är 3 bröder där som har, och det ska sägas också att Matty tillhör Manchester United. Så det är 3 bröder som det har gått ganska bra för en dag. Alltså på fotbollssidan. Sen är det frågan om Willock har någon framtid i Arsenal, alltså som en startspelare och sådär, det vet jag inte riktigt än. Men det är klart att det var en fantastisk eftermiddag för honom också, och han tog ju, han visade ju i alla fall upp sig, får man säga. Mm.
Jag var tvungen att googla här. Och jag kom fram till ett oerhört märkligt sammanträffande, bara för att vi ska sluta cirkeln här kring Blackpool och Lasse Stefans. Lasse Stefans är just nu ute på turné med bandet Blackjack. Bandet Blackjack spelade ju förstås musiken i filmen Blackjack. Vart är de i slutet på den filmen, på danstävling? De är i Blackpool!
Är det sant? Det här är helt sjukt.
Där har ni den, där cirkeln. Och Lasse Stefans.
Alltså då är det ju samma snubbe.
Då kan jag berätta om en annan cirkel som har mer med Willock att göra.
Ja,
och hans bröder. Det var att alla tre bröderna var på planen samtidigt när Manchester United spelade mot Arsenal i maj 2017. Det var alltså reservlagen. Mm. Så det var lite häftigt.
Mm. Ja, det är ju en familjefejd. En klassisk familjefejd.
Tre bröder.
Jag noterar, Syke, att du har ju missat en av de viktigaste punkterna på mitt körschema när vi under Chelsea-rubriken. Jag vill minnas att jag skrev in...
Jag har inte kommit till Chelsea än.
Skickar du ner den punkten längre ner?
Det är du som har gjort den, det kom ju sist här.
Jaha, jag har inte... den där nere. Det var inte meningen att den skulle göra
kan
vi pratade
långa...
ju en del Chelsea innan när vi pratade Tottenham-Chelsea. Men det blev mest Tottenham.
Jag hade för mig att jag la den direkt här under Tottenham.
Kalle gör så långa körscheman så att han kommer inte ens ihåg.
Nej, uppenbarligen. Men jag tror att Syke har kört lite, du vet, Sigvard Marjasin klipp och klistra grej här. Han skrev ut det, men sen klippte han liksom med vanlig sax och klistrade in Chelsea längst ner.
Det är en referens för våra yngre lyssnare.
Sök på Sigvard Marjasin. Det var en av de absolut mest debatterade nyheterna i mitten av 90-talet i Sverige på Rapport och Aktuellt på den tiden.
Och var en kommunpolitiker.
Precis, han klippte lite kvitton.
Precis, han klippte fysiskt med sax och tejpade ihop kvittorna.
Väldigt kreativt, får man säga.
Ja. Länge så kallades ju att göra en Ctrl-V, Ctrl-C. En grej som kom ungefär samtidigt är att man kunde kopiera och klistra in på ett tangentbord. Det var någonting folk lärde sig samtidigt där.
Det var
det kallades för att göra en Marjasin i början, minns jag.
Just det.
Tänk om man någon gång är med På spåret, då kan den här frågan dyka upp.
Ja, och nu vet du.
Sigvard Marjasin är ett typiskt På spåret svar, det skulle jag säga.
Mm. Bra att veta.
Var det i Västerås?
Nej, absolut inte.
Örebro?
Absolut inte. Jag tror att det kan ha varit i Örebro. Men nu bara för det ska jag kolla upp det.
Klart att det måste vara Örebro när det inte är Västerås. Det var där någonstans i alla fall. Vi rör oss in på Chelsea då. Callum Hudson-Odoi startade i helgen.
Landshövding i Örebro län.
Just det. Mm. Ja, landshövding var han till och med. Verkar så på väg ut från klubben. För Bayern München, supertalangen Hudson-Odoi, som framförallt får vi väl säga var så förträfflig under försäsongen. Då pratade vi väldigt mycket om Hudson-Odoi. Sen har han ju inte fått speciellt mycket speltid under säsongen. Det har varit lite cupmatcher i första hand. Men är du färdig?
Ja. Nu verkar det ju vara väldigt mycket upp till honom själv om han vill lämna för Bayern München, och det var väl inte jättekonstigt med tanke på att det är rätt många av hans landsmän som har gått i tyska ligan och lyckats väldigt, väldigt bra. Tänk givetvis då på Jadon Sancho till exempel. Men, och jag menar i den här matchen, alltså i FA-cupen, så var det ju han. Det är klart man kan peka på att Morata gjorde två mål, men jag tycker snarare att det var Hudson-Odoi som jobbade fram två mål. Till och med jag hade nog kunnat sätta dem avsluten för att han la fram dem så himla bra till Morata. Jag tycker det är synd om han lämnar på så vis att man inte får se honom. Sen samtidigt så har jag full förståelse för att man vill vara första valet. Och han känner väl också att nu när Pulisic liksom har knutits till klubben. Nu ryktas väl i och för sig att Sarri inte hade någonting med den värvningen att göra, utan att det bara ska ha varit en varumärkesvärvning. Ja, men det kan ju indikera att han så småningom får ännu mindre speltid. Så att ska man gå någon gång så kanske det är nu. Men jag tycker det vore synd, både för Chelsea och för en seger.
Det är ledsamt när Chelsea som har haft sådana problem och lossa spelare från egna led, där har funnits så enormt många guldklimpar genom åren, när de verkligen får fram en sån här spelare av den här kalibern, att man då överväger att sälja honom. Jag tycker att det självklart borde vara så. Sen fattar jag också att det är massa olika parametrar här, att det från utsidan där vi sitter är väldigt svårt att läsa exakt hur de resonerar kring det, men det borde ju finnas ett värde i att ha en spelare som har fostrat i egna led som kommer fram. Och jag menar, Cesc Fabregas säger att det här är en spelare som kan bli världsklass, och det är väl det vi alla andra ser också, att den potentialen finns där. Varför ska man då värva in en ytter utifrån? Är det för att marknadskrafterna säger att det här ger några kronor och ören mer? Ja, då tycker jag att det är beklagligt. Jag är helt övertygad om att han kan få samma utveckling som Sancho har fått i Dortmund om han skulle ta det här steget till Bayern. Sen kan jag säga att rent utvecklingsmässigt så kan jag inte säga att det är fel. Jag menar, Bayern med hela den tryggheten som någonstans finns där, att du kommer till en storklubb som prenumererar på ligatitlar, som är topplag år efter år, så ska pensionera två spelare som Arjen Robben och Ribéry kommande åren. Det kommer ju finnas en plats för honom att bara komma in, lägga beslag på den och sen ha den för många år framöver. De kommer satsa på honom. Det är ingen klubb som köper in nya Galacticos år efter år, utan när de satsar på honom, då kommer de verkligen satsa på honom. Så att det är ju en bra utvecklingsmiljö.
Samtidigt av alla de tyska lagen som kanske Bayern München, någon som har varit sämst på att fostra spelare de senaste åren.
Ja, de hade ju där när Müller och de där kom fram. Sen ja, har de haft problem.
Det är ju rätt länge sedan.
Ja, och Müller är 89, så det är jättelänge sedan.
Men är inte det ett tyskt problem lite mer?
Ja, men man tycker alltså att både Dortmund och Schalke och så vidare.
Det kom ju fram lite så här små så här talanger lite här och där. Jag såg att det var någon 18-årig mittback som var från start. Nu minns jag inte vilken klubb det var nu igen. Men jag kollade, jag bara skannade igenom Bundesliga för några veckor sedan och såg en 18-årig mittback som hade startat där. Så det kom ju några, men jag håller med om att det är inte samma strida ström som det var där när Dortmund fick fram sin 88-generation och när Bayern fick fram sina spelare. Schalke fick fram med de spelarna som fostrades där med Neuer och Özil och alla.
Neuer och Özil och sen Sané och Goretzka och
ja,
så vidare.
De har ju kommit på senare år.
Ja, precis. Men de har ju fortsatt att producera talang liksom, på ett sätt som Bayern München känns som att de har slutat göra.
Det var sen Björn Andersson lämnade.
Ja, exakt. Även förresten, hade han en släkt med Dennis Odoi i Fulham, tror ni?
Nej, det tror jag inte.
Jag bara notera. Det är ju ovanligt efternamn. Cesc Fabregas tog farväl av publiken på Stamford Bridge. Ska till Monaco, va? Är det helt klart där?
Nej, jag tror, han är klar med det han förhandlar med Monaco, det personliga kontraktet. Däremot ska klubbarna komma överens. Men Chelsea vill inte sälja innan de har en ersättare. Och Sarri var ju väldigt tydlig för några veckor sedan att han vill ju inte sälja Fabregas, för att han tycker inte att han har tillräckligt med täckning i Jorginho-rollen då. Det säger ju också väldigt mycket. Det understryker ju Sarris filosofi kring den rollen, att han ser inte Kanté där. Han ser inte någon av de andra mittfältarna i den rollen, utan han vill verkligen ha en passningsskicklig spelare i den rollen, inget annat. Men känslan är väl att de kommer hitta någon spelare som kan gå in och vara backup till Jorginho resten av åren, så får de släppa Fabregas till Monaco.
Ja, det är ju lite konstigt att han gick och liksom tackade fansen, och att många spelare har gått ut på Instagram och andra sociala medier och tackat för hans tid i Chelsea. Då vore det lite konstigt om han nu blev kvar ett tag till.
Fråga ett då, hur påverkade Chelsea? Ja, det var du inne på där. Sarri, Fabregas är ju inte första val på den positionen, det är ju Jorginho. Men
ja, det påverkar nog dem så mycket. Utan Jorginho nu i vår, då kommer han kunna ha den rollen. Såvida han inte blir skadad, så påverkar inte dem så mycket. Däremot behöver de ju såklart hitta någon slags backup-spelare där, så de inte hamnar i den krisen som City har varit i när Fernandinho inte har kunnat spela.
Sen andra delen av din fråga här: hur minns vi Fabregas från karriären och från Premier League-åren? Det känns som vi skriver en runa över den gode Cesc. Gör vi det?
I Premier League gör vi det?
Ja, förmodligen. Men menar, hur gammal är han? 32?
87,
ja. Ja, 31, han fyller 32. Han kan ju ha ett vad vet jag, han kan ju ha ett
Fulham.
Ett Fulham i sig.
Fulham, ja.
men det blir Fulham,
men
det
vet vi ju inte riktigt om det blir så. Men nu lämnar han ju för andra gången Premier League, och då känns det väl nästan som att vi får minnas tillbaka i alla fall på, för det var det jag ville göra på, för Fabregas tycker jag ändå är en av de största spelarna i Premier League under 2000-talet, även om han inte nådde den kapaciteten som man trodde. Han kom ju fram som 16-åring i Arsenal, och jag tycker faktiskt att han är unik på det sättet i Premier League, för att om man tittar på nästan alla spelare som kommer fram som är i den åldern, så lever de ju antingen på fysik eller så snabbhet, och de är ju ganska närbesläktade. Antingen är de stora och starka, så de är fysiskt utvecklade och är seniora i kroppen, eller så är de ruskigt snabba. Det är nästan ingen 16-åring som har kommit fram som central mittfältare som kommer fram för att de är smartare än en seniorspelare. Och det beror ju på att hjärnan är inte färdigvuxen först man är 25 år. Så spelförståelsen är inte utvecklad först man är fullt utvecklad först man är 25 år. Och var 16 år som han var, byggd som en räka i kroppen då som 16-åring, kliva in i då tidens Premier League med Patrick Vieira, Roy Keane, sådana spelare, och var så extremt bra som han var då på hösten 2004. Det vill säga efter Invincible-säsongen. När nästa säsong startade här, så var ju Vieira skadad. Fabregas, 17 år då, klev in och var en av ligans absolut bästa mittfältare i starten av den säsongen. Att vara 17 år, att inte leva på fysik, bara leva på att du är tekniskt så skicklig och smartare än dina motståndare. Det jag skulle säga, det är, jag kan inte komma på någon annan spelare som har varit 17 år i Premier League som har gjort det. Möjligt att jag missar någon, men jag kan inte komma på någon. Central mittfält är absolut svåraste rollen att spela på också. Mm. Och slå sig fram på.
Ja, man minns ju när han slog igenom, och det var ju verkligen med buller och bång.
Jag kommer ihåg en lista då som våra kollegor Simon Bank och Erik Niva gjorde då, där de rankade Fabregas som den mest lovande spelare, och två var Cristiano Ronaldo. Så det säger något om vilka förhoppningar som fanns på den här spelaren då. Och det var inte helt orimligt. Han var, samtidigt så är det ju sådär med många spelare som kommer fram när de är extremt unga, de toppar ju väldigt tidigt. Och jag kommer ihåg efter en match på Anfield när de hade mött Liverpool, då var ju Steven Gerrard helt euforisk över Fabregas. Han sa att han kommer vara världens bästa spelare här inom något år. Han hade varit överlägset bäst på plan, han gjorde målet i den matchen, med, minns jag, han ran the show som de säger borta i England. Och det är väl inte så ofta som spelare i Liverpool berömmer spelare i Arsenal så där efter matchen, men Gerrard gjorde det den gången, och då var han typ 19-20 år och var liksom verkligen hur bra som helst. Sen toppade han ju tyvärr för tidigt. Jag tyckte han gjorde fel sen gick till Barcelona. När de redan hade Iniesta och Xavi.
Det var svårt att motstå den frestelsen och återvända till sitt Katalonien, sitt Barcelona, där han ju kommer ifrån.
Verkligen. Han fick ju vinna Champions League och så vidare.
Han fick ju inte vara the main man.
Nej, han fick ju inte det. Och framförallt så var ju problemet att så länge Xavi Iniesta fanns där, så fanns det ju ingen väg för honom överhuvudtaget för att få spela i rätt position.
Eller för någon annan mittfältare i världen.
Nej, precis. Åren. Och då spelade han i alla andra möjliga positioner, och de var fortfarande bra, och han var bra emellanåt, men han blev ju aldrig den där mittfältaren som alla hade kunnat bli, som vi hoppades att han skulle bli.
Tiden i Chelsea då, hur skulle du ranka den? Har vunnit ligan med Chelsea också?
Fenomenal första året där under José Mourinho. Då ska vi komma ihåg, då hyllades ju Mourinho för att han plockade Fabregas. Satt han bredvid Matic, de vann ligan. Han gjorde den där assisten borta i Burnley som var, du snackade ju där om De Bruyne som slog passningar, Frida, i helgens FA Cup. Den passningen är ju en av de läckraste hockeyassisterna vi har sett i Premier League i historien. För jag tror att Ivanovic spelar in den bollen innan de gör mål. Jag tror inte att Fabregas har assist på det målet, så att säga. Utan jag tror att det är en andra assist. Och han var ju ruskigt bra under den säsongen. Var ju på väg mot ruskigt fin assist notering det året som sittande mittfältare, vilket inte är helt vanligt. Men sen dippade han ju efter det, och han har ju inte varit så bra de senaste två åren. Sen kan ju ha någon match där han får chansen i Europa, i någon Europa League-match där liksom möter lite sämre motstånd. Då kan han ju påminna oss alla vilka liksom extremt fina kvaliteter han har, men det är inte så ofta längre.
Nej, och alltså den lilla speeden han hade när han var yngre, den har ju definitivt försvunnit, för att det går inte snabbt när han springer.
Nej.
Och så långsam som han är, det klarar man nästan inte av att spela på den här nivån med. Vem är den långsammaste spelaren att komma undan med det?
Charlie Adam.
I toppfotbollen. Är det Charlie Adam?
Ja, jag vet inte. Det finns säkert några, men han är väl en av dem.
Ja, en och annan mittback har du förstås. Collins och de här.
Glenn Murray måste räknas.
Glenn Murray.
Nisse Johansson tycker jag är en sån där som har kommit undan med det, men ändå vara så jäkla bra som han var nu under sista åren. För han var inte heller så rapp, men han var väldigt snabb i tanken istället. Man kan ju också säga det när det gäller Fabregas där, att så älskad som han var av Arsenal-fansen under de där åren. För det var ju några tunga år där, 2006-2007, när Arsenal hade det så tungt. Och de hade inte så mycket glädjes åt det, men de fick fram en spelare från egna leden, vad man ska säga. De tog han väldigt ung från Barcelona, som var någonting utöver det vanliga, och då såg ut som en världsrövare.
Från en världsrövare till en annan då kanske. Ken Sema med ny assist för Watford i helgen. Det börjar stämma nu.
Ja, då inledde han ju ändå på bänken i den matchen, hoppar in, och då dröjde det inte så många minuter. Det var väl Dini han serverade. Dini som satt på bänken och ville verkligen komma in. Det var inte som att han motvilligt drog sig av överdragskläderna, utan han var verkligen så här. Det syntes på honom att han ville in. Och det var väl en ganska säker seger för Watfords del. Men det är ju kul att se att Sema inte bara på något sätt har cementerat en startplats nu i Watford. Det får vi anta med tanke på att han faktiskt är på bänken nu. Får man ju se som att han vilades. Ja. Men också det att han faktiskt producerar poäng. För det är ju så man behåller sin startplats också i ett lag. Så att väldigt kul för honom, och nu hoppas jag att det får vara nog med på dumheterna, så att Jan Andersson tar tillbaka honom till landslaget, för att han har inte många ursäkter att leverera längre.
Nej, alltså det känns verkligen som det är brist på Ken Semas kvaliteter i landslaget också.
Det är ju brist på yttre överhuvudtaget, och det såg man ju inte minst i truppen som var till Turkiet och Ryssland i Nations League. Alltså han hade ju en överdrös av centrala mittfältare och knappt någon yttre överhuvudtaget. Särskilt inte efter att Viktor Claesson dessutom fick kliva upp i anfallet, eftersom att de hade bristvara där också. Så jag förstår inte riktigt vad Jan Andersson tänker med. Det enda jag kan komma på, det är ju att han inte tycker att Ken Sema är tillräckligt pålitlig när det kommer till hans defensiva spel, som ju är själva utgångspunkten i ett Jan Anderssonskt system. Men jag tycker ändå att spelar man i Premier League, gör det så här bra, har en startplats i Watford, då måste man vara med i en svensk trupp. Det är konstigt.
Ja, jag håller med dig om att levererar man på den nivå som han gör nu i Premier League, så ska det mycket till om det ska finnas yttrar i Sverige idag som petar han från en truppplats i svenska landslaget. Samtidigt är det väl det där i svenska landslaget, att man spelar sig inte ur laget, eller man spelar sig inte in, utan man spelar sig ur. Och det är typ när man lägger skorna på hyllan eller tackar nej till landslaget. Har du någon gång kommit in där, då är du kvar tills du åker på en karriärhotande skada eller lägger av. Och det där är väl lite av ett problem. Men samtidigt så, jag menar, de bygger väl landslaget på lite andra värden där också, att försöka bygga en grupp som drar åt samma håll och har kul ihop och allt det där. Och då är det liksom som att det blir att de tar de spelarna de litar på, som har varit med på samlingar, och de vet att de klagar inte, de sitter på bänken och allt möjligt sånt där. Jag kan tänka mig att det är sånt.
Å andra sidan så är ju Ken Sema en av få som i så fall faktiskt har spelat sig ur landslaget.
Ja, stämmer.
Med tanke på att han inte fick följa med till VM, och det var ju många som var otroligt överraskade av det.
Jag var en av dem som var överraskad över det, för jag tyckte att han var en, den där typen av joker som vi hade behövt på bänken i ett VM, och hade, det fanns några tillfällen i VM där man kände att ja.
Har vi sett in Martin Olsson som...
Ja, precis. Att då hade vi kunnat haft en sema. Men ja, jag hoppas han är med nästa gång.
Plus att jag tror inte att man kan använda det argumentet heller, som det var i Sanés fall när han inte kom med i Tysklands trupp, att han skulle sprida dålig stämning. Nej, alltså Ken Sema är ju en fantastiskt glad och härlig person. Jag har aldrig hört någon spelare.
Han är från Norrköping för fan. Det går väl inte att tycka illa om någon från Norrköping.
Nej, och jag menar Norrköping, att ha en bakgrund i Norrköping brukar ju vara ett kriterie för Janne Andersson.
Ja, just det, det är ju garanterat
plats. Otroligt många, orimligt många som har bakgrund i Norrköping.
Men han spelade aldrig för Janne Andersson i Norrköping, va?
Nej, det gjorde han inte.
Han bara är därifrån.
Mm, och sen så var han väl i Sylvia och lite sådär, varit runt lite.
Vi har fått en hel del frågor från Facebook som jag tänkte plocka in. Där kan vi också se hur många likes de olika frågorna har fått. Då kan man rangordna dem lite så. Här har vi fått en fråga ifrån Oskar Checker. Sätt ihop en Premier League 11 bestående av bara nuvarande målvakter. Nu jävlar. Vem blir backgeneral, vem blir snipern, alltså, etc.
Vi vet ju allihopa vem som ska in på mittfältet och dirigera där. Det blir ju Ederson.
Ja, Ederson får ju vara playmaker centralt.
Inte han quarterback då? Mittback, bara stå.
Nej, han ska ju vara den som levererar de här fantastiska crossbollarna.
Ja, men det gör man ju från mittback. Ja. Det är för trångt
i mitten. Från mitten, och så får han ju falla ner. Alltså en,
ja, ah, okej, okay, du tänker en så. Alltså, ah, okay, ah, okay,
en
det
playmaker.
Jag.
Liksom.
Ja. Det köper,
en deep lying playmaker. Ah, okay.
Ja,
jag tycker Alisson måste ju vara mittbacken. Han tar ju nickdueller ju. Men var han körde över med en nick här för några veckor sedan. På en snedspark från Milner, alltså helt plötsligt kom Alisson farande 3 meter upp i luften och nickar bollen från eget straffområde ut över sidlinjen.
Är det Alisson och Fraser Forster som mittbackar? För Forster, alla även inte förlora många nickdueller i alla fall.
3 meter lång.
Pickford måste väl in någonstans också.
Det är inte det, en vänsterytter, en gammal klassisk vänsterytter.
Han har en bra vänster ju.
En, typ en lite Ryan Giggs-ytter, går ner till hörnflaggan och svingar in sin vänster.
Ja.
Ska vi sätta Kepa som anfallare?
Ja, det är, han är ju lite rörlig och sådär känns han ju som.
Ganska smal också. Precis.
Ja, men det kan väl vara en anfallare. Har vi några fler liksom spelande spelare? Har vi en playmaker högre upp i banan? Jag tänker inte spontant på Joe Hart här. Joe Hart får vi sätta ut på en.
Jag såg rykten nu, apropå att Tom Heaton har tagit tröjan i Burnley, så såg jag rykten här nu om att Hart är på väg bort från Burnley.
Ja. Han är,
det vore väl rimligt.
Ja. Han är nog slut.
Ja. Vad säger vi? Den tröttaste spelaren sätter vi på vänsterbacken, va?
Ja, det måste ju vara en vänsterfotad keeper
sån,
då ju.
Sån gammaldags retorik också att det ska, sämsta sätter vi spelaren på vänsterbacken. Det är ju inte så längre.
Nej. Men i det här fallet så blir
jag
det så.
Jag har dock inte riktigt koll på vilka målvakter som är rena vänsterfotade målvakter.
Vänsterfotade? Nej.
Joe Hart är väl vänsterfotad?
Nej, han är höger.
Är han höger?
Ja.
Pickford är vänsterfotad?
Pickford är vänsterfotad. Ja. Mm. Ederson är vänsterfotad, men honom vill ni inte ha där.
Nej.
Ja, jag tittar igenom här nu. Kasper Schmeichel är ju högerfotad.
Mm, det kan ju vara en winger på höger.
Alex McCarthy, Southampton är ju också högerfot. Newcastles Dubravka vill jag minnas är högerfot.
Ja, men han litar inte på.
Han litar vi inte på.
Nej. Foster kanske.
Ska vi ta... Ja, Foster kan vi ju ta. Absolut, det är ju vänsterback.
Det är ingen av oss som har nämnt Lloris. Det är ganska oroväckande.
Nej, där har vi vänsterfot.
Ja. Och De Gea, herregud.
Ja, men vi letar ju vänsterback först här.
Eller? Ja, men sa vi inte Pickford?
Nej, men Pickford är väl
vänsterytter.
Ja.
Vad spelar du för sig? Tänker du trebackslinje här?
Nej, jag vet inte vad.
4-4-2 för. Ja. Vem är målvakt då?
Ja. Ja, men det sker. Jag får väl vara då.
Det kan ju Hart få vara. Han kan få använda händerna bara. Det är det han klarar av.
Ja, släng in skjuter. Skjuter lågt till vänster om honom. Jag vet inte om jag såg den, det var väl när Burnley mötte Manchester City och alla skott gick på samma sida om Joe Hart.
den han statistiskt
svagaste. Ja, men det, jo men det.
Det var så vart de än sköter från på planen så sitter de mot den stolpen.
Och Rui Patricio måste in också.
Ja, han vill du ha in såklart. Mm. Men han höger ytter eller ska han in på
han
mitten
kan,
och
kan in centralt ja, med Ederson.
Ja. Som är så här portugis liksom, så ja. Lite kreativ.
En brasso och portugis centralt. Det känns ju helt rätt.
Mm, fint.
Ja, men du ska ha två forwards, var Kepa högst upp där.
Hennessy, han är avstängd även i vårt lag eller?
Ja, ah, jag tycker vi stänger av honom. Jag köper inte hans förklaring direkt.
Jag vet inte. Om man ska ha en högerback, är det någon sån där som Lussel eller något sånt där? Det ska ju bara vara någon
Då har vi ingen talang. Man sätter ju in, det är mycket talanger på högerbacken.
Är det så? Ja, vi ska ha talanger också. Ja,
men vi kan
Matthew
väl stoppa
Ryan.
In. Ja, vi sätter in Matthew Ryan på högerbacken då. Vi måste få in lite måste tänka framåt här.
Ja, okej. Okay.
Så gillar jag ju Etheridge. Alltså tycker han om.
Ja, just det. Men det är kanske han som är målvakt då.
Ja.
Men Kepa behöver ju en anfallspartner. Ska han Kepa är ju inte så stor va?
Nej, vi ska ju ha en stor där. Ska vi ha en stor det är där jag tänkte sätta Hennessy. Alltså targetspelare.
Hennessy är ju stor som fan.
Ja.
Nick Pope då. Det är en stor kille också.
Ja, men han är inte lika stor va?
Nej, han är också ganska smal. Väl? Alltså...
Kasper Schmeichel är inte jättestor. Han ska väl in någonstans, ska han inte det? Han är ju bra högerfot.
Men det är högerytter?
Ja, det är högerytter då.
Ja.
Då har vi ratat De Gea. Han får inte plats någonstans.
Men det är De Gea tillsammans med Kepa på topp. Ett helt spanskt anfall.
Ja, det är ju sexigt i och för sig. Ja, nej, vi kör på det.
Ja, så får det bli. Det var en udda fråga.
Jag hade gärna haft några dåtidens engelska målvakter i den där elvan. Alltså lite mer fysik liksom.
Ja, eller hur? En Peter Schmeichel.
Ja, precis. Tim Flowers och...
Magnus Hedman.
Magnus Hedman.
Fabian Barthez.
Ja, just det.
Var skulle han spela?
Han hade ju gått in i en utespela elva.
Ja.
Han var ju riktigt fin med fötterna. Ja, vänsterfotad dessutom. Passar bra som vänsterback.
Och lite galen.
Lite galen.
Som en målvakt ska vara. Hugo Eskedal undrar, finns det någon i Premier League som erkänt är korkad? Alltså en person som alla driver med i omklädningsrummet och är den person alla skrattar åt.
Ja,
det finns det ju såklart många som man inte tänker på, men alltså det fanns ju en anledning till att Manchester City la ut den här videon på när Carlos Tevez och Mario Balotelli skulle slå in presenter tillsammans och de bara inte löste det liksom. De klarar inte av att slå in en helt vanlig skokartong i presentpapper på två man. Det heter de minst imponerande och de står och hånar varann, men ingen klarar ju av det. Känslan av att Balotelli till viss del hade den rollen.
Jag tror, alltså, om du går tillbaka, jag tror det funnits väldigt många kandidater till den här rollen. Jag vill minnas att det i någon Guardian-text någon gång skrevs om att en Premier League-spelare skulle ha ringt till kontaktmannen i klubben eller någon lagledare eller någonting och fråga hur man kokar ägg.
Det är ju det man får en helt annan relation till, alltså som typ i allsvenska, att man liksom är mer ute och träffar spelare.
Ja, så är det.
Jag hade en spelare som hörde av sig till mig förra veckan och frågade om jag visste när hans lag skulle samlas igen efter vinteruppehållet. Nej, men jag tog reda på det och sen så meddelade jag tiden och sa tack så mycket.
Ja, du ser. Det visste ju för sig inte Mohamed Salah heller där. när de skulle träna.
Nej.
Det var lite roligt.
Det är svårt. Alltså, det har ju funnits några så här. Kolo Touré var väl en sån typ lite grann också.
Fast inte som någon drev.
Nej, jag tror att han var mest en snubbe som var som tacksam att ha i centrum. När hela laget sjunger Kolo Jaja låten där i köpcentret.
Återigen så kan jag rekommendera Peter Crouches bok. Ja, där kan för där tar han upp väldigt mycket sånt här. Med en massa roliga anekdoter om spelare och sjuka grejer de har gjort och sådär.
Mm. Ja, men som sagt, det går fortfarande att YouTubea videon när Carlos Tevez och Mario Balotelli ska slå in julklappar tillsammans. Det är inte imponerande.
Nej.
Nils Pettersson tycker det hade varit kul med lite mer analys om Huddersfield genomklappning i år. En tränare som Bielsa skulle kanske gå dit och rädda. Och vad händer i Newcastle? Kan Mourinho som alternativ komma in efter säsongen som ersättare Benitez?
Jag tror tyvärr inte att Huddersfield går rädda i år. Jag tror att de kommer att åka ur. Och de gör det eftersom att det är en väldigt liten klubb som har ganska svårt att knyta till sig spelare, inte bara för att de har en lite mindre ekonomi än många andra klubbar, utan också för att liksom själva klubben är inte speciellt attraktiv så tillvida. Och det har de själva liksom poängterat, det är faktiskt ett ganska stort problem för dem, att de har svårt att hitta och pinpointa spelare som de vill ha. Jag tror att de får det oerhört tufft att hänga kvar. Är det någon klubb som ska åka ur, så är det dem.
Jag tror jag riktar den här frågan till dig, Frida. Dennis Lorentzon skriver: Charlton, som har varit en klubb i totalt kaos, håller gamle galenpannan Lee Boyer på att ta upp till Championship. Finns det fler profiler i de lägre divisionerna? Ja, det gör det ju. Många profiler hamnar där. Samt nyss sett Sunderland Until I Die. De borde vara en konstant punkt i podden. Bästa jag sett på mycket länge. Det är en väldigt bra serie.
Jag kanske ska dra min det här jag twittrade förra helgen, att Charlton och Sunderland möttes ju då. Och när Charlton kvitterade till 1-1, som också blev matchens slutresultat, så sjöng de No Noise from the Netflix Boys. Det var ju ganska fyndigt då, med tanke på Sunderlands Netflix framgång där.
Ja, just det.
Men det räckte inte mot Charlton. Nej. 1-1, och det är ju, båda de klubbarna är ju ganska högt upp och slåss om att komma upp igen, vilket är otroligt positivt.
Hur länge sedan var det Charlton var uppe i Championship egentligen?
2012 eller någonstans, 2013.
Championship eller Premier League?
Nej, Championship.
Championship.
Premier League, det är länge
sedan. Ja, det är länge sedan. Nu är vi tillbaka på 2008-2009 där kanske.
Hade vi inte en svensk i laget då också?
Mattias Jonsson har ju spelat.
Ja, just det.
Pringle har ju spelat.
Ja, Martin Pringle var det jag tänkte på. Det måste ha varit den vändan, va?
Nej, det var tidigare. Nej, då är det runt millennieskiftet.
Ja, just det. Så. Tiden går så fort nu för tiden. Vet ni vilken tid som också går fort?
Det är, jag tar den vanliga klockan. Det är den nu hinner vi inte med, va?
Det är den vanliga klockan. Nu har vi spelat i 90 plus 7.
Har vi det?
Ja.
Ja, det är sjukt. Då har vi tangerat förra veckans.
Ja.
Kör vi en minut till nu, då kommer vi slå det.
Vi lägger på en vignett och så vidare, så löser det sig säkert. Nej, men så blev det faktiskt. Det har varit kul att vara tillbaka igen efter det här juluppehållet. Känner man att man är redo igen att ta tag i den här vårsäsongen.
Hashtag psyk in.
Ja. Psyk in, för fan.
Skönt det måste vara för att ha ledigt ibland. Jag undrar hur det känns liksom så.
Ja, du kommer märka när du blir äldre, Frida.
Har du gubbvecka nu för tiden, psyk?
Gubbvecka, vad är det?
Ja, det är när man får en extra semestervecka efter 55, va?
Vi är lika gamla, Kalle.
Nej, det är inte i närheten.
Varför är vi lika gamla? Skärp dig. Däremot så har jag börjat göra gubbljudet när jag reser mig ur soffan hemma. Så reser jag mig med ett helt ofrivilligt och hej. Och det tyder på inte helt färsk kropp.
Nej, det känns som att jag har en bit kvar till det. Turligt nog.
Yes. Vi kämpar på. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. På återhörande.